Bosse här, han talade om tro. Och då kände jag som så här: lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadershandens kraft aldrig sviker. Ljuvliga säkra tro. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadershandens kraft aldrig sviker. Ljuvliga säkra tro. Under veckan här nu så har jag hört och läst om en tjej, en som litar på Gud. Jag har inte bara varit i apostlarna, utan jag har faktiskt läst lite grann i Ruts bok, Gamla testamentet. Och den här Rut, hon var moabitiska och de var inte speciellt välsedda i Israels folk. För ni vet, moabiterna, vet ni hur stamfadern till dem var? Det var Lots äldsta dotter som födde en son med sin far. De söp honom full och så gick de in i tältet och så såg de till att, för de var rädda att de måste ju få någon avkomma. Ja, och det var då stamfadern till moabiterna. Men i alla fall, den här Rut, vet ni. Hon, det var ju en dam som hette Naomi. Och så hade hon två döttrar och de var gift. Det var hungersnöd. Och hon hade två söner. Naomi och hennes man och sönerna, de drog iväg från Betlehem. De hade rätt gott ställt. Men de tänkte att det var hungersnöd. De drog iväg då från landet. Och det gifte sig sen sönerna med varsin dotter. En av dem var Rut. Sen dog. Naomis man dog. Naomis söner dog. Och Naomi vände tillbaka. Rut hade kommit till tro på Israels Gud genom det där som Naomi hade pratat med henne och hade sagt till henne. Hade hon kommit till tro på Israels Gud, så hon följde med Naomi tillbaka. Och då kom de tillbaka och då hade de ju ganska fattigt. De hade det inte alls bra. Men då visste hon att i den mosaiska lagen, det stod att främlingen, de skulle liksom få plocka ax. De var där skördemännen var när de skördade. Och så fick de plocka det som de som ramlade av. Och det yttersta kanten, det skulle de inte ha. Det liksom var, ja, det stod i lagen. Och Naomi hade lärt henne det och skick iväg henne. Och så kan vi se hur det var Guds ledning. Att hon kom till den där åkern. Det var en man som hette Boas. Och den här Boas kan vi se som en förebild på Jesus faktiskt. Den här Boas, han var släkt med Naomi. Och då var det som så att det stod också i lagen. Och det hade Rut fått reda på, att om de liksom gjorde anspråk på att släktingar skulle ta hand om varandra. I alla fall det var långa grejer, men den här Boas, han blev liksom fäst vid Rut och det sa han ju inget om så där, men Naomi förstod att så var det. Och hon hjälpte Rut så att hon liksom läste, hon läste ordet, hon trodde på vad som stod där. Hon satte på sig nya kläder. Hon smörjde sig med olja. Vi är beroende av den heliga andes olja. Och hon tvättade sig. Hon gjorde sig ren. Sen så sa Naomi, nu ska du gå och lägga dig vid Boas fötter. De hade liksom en tröskplats. Hon la sig vid Boas fötter. Och sen så gör du nu som han säger till dig. Och när han vaknade mitt i natten och fann henne där. Ja, vad gör du här? Jo, då gjorde hon anspråk på liksom att han skulle lösa henne. Och då fick han en signal. Då sa Boas, nu tar du det lugnt. Nu behöver du inte göra någonting här. Nu fixar jag resten. Så Rut, hon gick hem sen på morgonen, det hände inte mer det. Men Boas, han hade Rut, hon hade vänt sig till honom och sagt liksom att han skulle vara lösenman. Men det var en annan släkting som var närmare och det var egentligen han. Och det stod också i lagen att de där moabiterna, de skulle inte få komma in i Guds församling. Gjorde de det, då skulle det bli besvärligt för dem som tog in dem. I alla fall, det blev så att den där som var närmast, han skulle ju, ja, han avstod och Boas fick lösa in Rut. För han var beredd att liksom ta konsekvensen. På samma sätt, vi får läsa om vad det står om Jesus. Han som gav sitt liv för mig på Golgata kors, på korset där. Han löste oss. Och så hör vi det här, så gör vi anspråk. Jesus, jag vill komma till dig, hjälp mig. Jag vill att du tar hand om mig. Då kan han handla. Då släpper han in oss. Han knackar på vår dörr och säger, okej Jesus, jag släpper in dig. Då vill han ha gemenskap med oss. Vi ska gå och ha gemenskap med honom. Han vill ha gemenskap. Och då när vi går och har det, ja, men då hör vi hans röst. Då kan vi gå och prata med när vi går ut med hunden eller vad vi än gör. Va? I dagliga livet. Det är där vi ska ha gemenskap. Och då får vi signaler. Paulus, nu som jag kommer till här i Apostlagärningarna. Jag kommer fram till 22 kapitlet. Han gick och fick ledning. Han hade ju varit ute på sin tredje missionsresa. Han visste att han skulle till Jerusalem. De var på väg till Jerusalem och hade med sig en ansenlig gåva som de hade samlat in från de olika församlingarna till de som var fattiga där i Jerusalem. De var en hel delegation som kom. De hade intern kontroll. För varje församling som hade gett en del av gåvan så hade de med representanter. Så de såg att det var ordning och reda. Och så vet vi att Paulus, han visste att han skulle till Jerusalem. Han visste också att han skulle möta svårigheter. Det hade Gud talat om för honom. Han visste inte precis vad det var. Och så vet ni, så kom han på väg till Jerusalem, så kom de till Caesarea. Där bodde Filippos. Filippos, han var ju diakonen. Det var han som hade träffat den etiopiska hovmannen som hade lyssnat till Guds röst och sagt, gå ut. Det var ett sätt som han fick ledning. Rut, som vi pratade om förut, hon fick ledde Gud på ett annat sätt, på ett naturligt sätt. Hon hade ju inte en aning om, hon fick inte liksom gå till Boas åker där. Nej. Men utan Gud såg ju till att Rut kom till den rätta åkern i alla fall. Hur han gjorde, så att vi får lita att han har omsorg om det här. I alla fall, de var där hos Filippos. Paulus var där hos Filippos. Så kom det en profet som heter Agabus. Den hade Paulus träffat 14 år tidigare när han skulle ut på den första missionsresan. Agabus, han tog Paulus bälte och så band han med sina fötter och händer. Och han liksom, det liksom visar att den här mannen, han kommer att bli fängslad, han kommer att bli fångad. Och de andra som var med, en Lukas och de här stabila personerna som har skrivit det här, så, nej men du, och Filippos sa, du går inte nu till Jerusalem. Men Paulus, han visste, han var säker på att Gud hade sagt till honom, jag ska till Jerusalem. Och vi ser vad det ledde till. Det ledde ju till här att han blev fängslad, det ska vi se idag. Han blev tagen till fånga. Men han fick också möjlighet att förkunna evangeliet och predika Guds ord. När han nu kom då till... Jag slår upp så jag inte kommer helt fel här. Han då, det var i förra kapitlet, då kom han då till Jerusalem. Och där träffade han först de äldste i församlingen. Och han talade om liksom för dem vad som hade hänt, och de lyssnade på honom, de accepterade, de trodde på Paulus, de liksom de upplevde att ja, det var helt rätt. För det var en massa rykten i luften att Paulus, när han kommer, jag vet inte, han var ju han, det första han gjorde när han kom till ett nytt ställe, då gick han till synagogan, han predikade för judarna. Ofta så blev det ju som så att det var några av dem som kom till tro, men de andra, nej, de ville inte, de kunde bäst själv. De erkände ju inte att Jesus var Messias, den som de väntade på. De erkände inte det. Nej. Och då blev det liksom, gjorde de allt, och så blev det ett rykte som sa att Paulus, han säger, vi ska inte omskära oss, vi ska inte följa Mose lag. Vi ska strunta i det. Men det hade ju Paulus aldrig sagt. Vad däremot Paulus sa och vad de hade sagt, där var det att hedningar, det är vi det, va, som kommer till tro, vi behöver inte följa alla detaljer, vi ska inte omskära oss. Men han sa aldrig att inte judarna skulle fortsätta med den traditionen. Det var i alla fall tiotusentals judar som var troende, som hade vänt om till Jesus. Och de följde lagen, och det var inte fel på det. Frälsta blev det för att de hade sagt sitt ja till Jesus. Och det är det som gäller. Sen så var det ju lätt då, och så kom de ett rykte. De var lite fundersamma på den där Paulus. Vad är han har sagt egentligen? Och vad är han gör? Och han var ju till templet här. Och de kom på att om han visar att han avger ett löfte, ett sånt som det nazirlöfte, och då var det vissa ceremonier och grejer, och visar han det att han följer med till templet, då ser de ju att han inte har släppt lagen. För jag tror att Paulus, han var född jude, och han praktiserade det runt omkring. Men han var duktig, han kunde liksom anpassa sig på olika sätt. Och i alla fall på slutet här, så blev han, det blev uppror. Och de tänkte så att han har tagit med sig hedningar till templet, för han hade en kompis med sig från Korint, och den hade ju inte alls varit med i templet. För det liksom låg ju inte för honom. Men de trodde det när de såg Paulus. Och därför blev det sånt uppror. Och de höll på att slå ihjäl Paulus. Men då kom den romerske kommandanten som var i stan. Han kom med sina soldater och han räddade Paulus. Han tog honom för en egyptier som hade gjort uppror. Och han satte den i bojor, handbojor och fotbojor. Och det är den där Agabus, han hade rätt. Han blev tillfångatagen, han blev bunden. Men när Paulus var där, de tog honom genom folkmassan och var på väg upp liksom till fortet som var där. Då sa Paulus till den här kommandanten på grekiska. Kan du grekiska, sa han. Då är du inte egyptern. Och Paulus, han bad och fråga kommandanten, kan jag få tala till folket? Ja, det får du göra, sa han. Och då befälhavaren gav honom tillåtelse. Då Paulus stod där på trappan gav han tecken med handen åt folket. Det blev tyst. Och han talade till dem på hebreiska. Och sa, tänk, de hade väl påslagit ihjäl honom. Era urslingar, sa han. Nej. Bröder och fäder. Han talade till dem som sin landsman. Till kommandanten hade han sagt att jag är jude, född i Tarsus, en betydande stad. Det var en betydande, där bodde 500 000 människor där i Tarsus. Han var född i en betydande stad. Till judarna här, då tryckte inte Paulus på det, utan vad han tryckte, vad han sa då, det var att Han hade varit tillbringat mycket av sin ungdomstid i Jerusalem. Där hade han fått undervisning av den tidens bästa lärare. Bröder och fäder. Bröder han talade till judarna. Han var vet du, Jesus, han mötte människor på den nivån där de var, gjorde Paulus också. Bröder och fäder. Fäder, det var de skriftlärda. Lyssna på vad jag har att säga till er, till mitt försvar. När de hörde att han talade till dem på hebreiska blev det tystare. Den kommandanten, han förstod inte hebreiska, så det får vi se sen hur det blir. Och han fortsatte. Jag är jude, född i Tarsus i Sicilien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i vår fädernärvda lag. Och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni allesammans är idag. Jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det kan överste prästen och hela stora rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till bröderna i Damaskus och for dit för att gripa också dem som fanns där och föra dem till Jerusalem, där de skulle få sitt straff. Men då jag var på väg, närmade mig Damaskus, omgavs jag vid middagstiden plötsligt av ett starkt sken från himlen. Jag föll till marken och hörde en röst säga till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade: vem är du, Herre? Han svarade: jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. Det som var med mig såg visserligen ljuset, men rösten som talade till mig uppfattade inte. Det hörde jag kanske lite mulig, men de fick inte konkret vad det var. De såg att det var någonting, men Paulus, han fick en uppenbarelse. Paulus förstod att det var Jesus. Paulus, han hörde de här orden. Tidigare i apostlagärningarna så står det liksom tvärsom, men att de såg ljuset och hörde rösten och tvärsom, va. Men då, här står det väldigt bra. De uppfattade inte vad rösten sa. De hörde någonting men de uppfattade inte, va. Jag frågade: vad ska jag göra, Herre? Herren sa till mig: stig upp och gå in i Damaskus. Där ska du få veta allt som du är utsedd att göra. Men då jag på grund av strålglansen från det ljusskenet inte kunde se, tog mina följeslagare mig vid handen och jag kom in i Damaskus. Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om, kom till mig och ställde sig vid min sida och sa: Saul, min broder, du får din syn igen. Och i samma ögonblick kunde jag se honom. Då sa Ananias: våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och till att se den rättfärdige och höra hans röst. Ty du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. När jag senare hade återvänt till Jerusalem och bad i templet kom jag i hänryckning och jag såg honom och hörde honom säga till mig: skynda dig och lämna genast Jerusalem, ty här kommer det inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Jag sa: Herre, det vet att jag i den ena synagogan efter den andra lät fängsla och piska dem som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanos blod blev utgjutet stod jag själv där. Jag hade gått med på det och vaktade kläderna åt dem som dödade honom. Då sa han: gå, jag ska sända dig ut till hedningarna långt borta. Paulus, han berättar, han talar till folket på hebreiska. De hade varit alldeles knäpptyst. Och det fick ju Paulus en möjlighet så att de liksom kunde ta ställning. För att oftast när det blev sån där upplopp, då visste de ju inte varför upploppet hade blivit. Det liksom bara var en riktig masspsykos och det blev upplopp. Här blev det tyst. Paulus fick tala för dem. Han fick bekänna, han fick liksom berätta, visa det att han var skriftlärd. Han kunde lagen. Han hade varit undervisad av den tidens bästa lärare, den som hade högst förtroende. Han hade varit nitisk, Paulus. Han hade varit ute för och satt dem i fängelse. Han ville ta bort alla som bekände Jesus som Messias. Så fick Paulus ett möte med Jesus. Han blev omvänd. Och det gäller också för oss. Vi ska få ett möte med Jesus. Vi läser Bibeln. Vi hör på predikan. Vi läser god kristen litteratur. Kommer vi till den insikten? Jag behöver Jesus. Då får vi göra som Rut gjorde. Hon gick och la sig vid Boas fötter. Vi lägger oss vid Jesu fötter. Vi böjer oss för honom. Inser att jag klarar inte detta själv. Och så lyssnar vi till Jesus. Han säger, kom, säger han. Kom. Du är välkommen. Jag dog för dig på korset. Det här dåligheter du har gjort. Du är förlåten. Du är förlåten. Dina synder är förlåtna. Människorna som hörde Paulus, de fick en vink. Det ligger kanske något i det han säger. Jag ska sända dig till hedningar långt borta. Så långt hade de lyssnat på honom. Men nu skrek de. Bort från jorden med en sån människa. Han bör inte få leva. Alltså det var ju den som inte höll med. Den som inte trodde på att Jesus var Messias. Om man inte accepterar det. Ja, då blir det ju motstånd tvärsom. Och de flesta där, de som var där, de accepterar ju inte det där. Gå och säga sådana dumheter till hedningarna. Att det gäller dem också. Bort med dem. Bort med jorden. Han bör inte få leva. Och det skrek, slet av sig kläderna och kastade upp damm i luften. Befälhavaren gav då order om att Paulus skulle föras in i fästningen. Det var ju tur för att den där romerske befälhavaren var där med soldaterna, för de kom ju inte åt Paulus. Och han hade ju sett det, och han hade inte förstått vad Paulus sa. Och plötsligt så blev folk jättearga. Jag undrar vad han tänkte. Vad är det här för någon? Han gav i alla fall order att Paulus skulle föras in i fästningen, att han skulle förhöras under gisselslag, så man fick veta varför det skrek så mot honom. Han kände ju inte Paulus alls. Paulus, han gjorde inget annat än att tala sanning. Det lönade ju inte. De hade inte behövt gissla honom för att han skulle tala sanning. Befälhavaren, men han tog den metoden som de brukar göra. Och när de hade sträckt, de band ju fast dem på en bänk och så sträckte de ut då. När de hade sträckt ut honom, vad står det här? Ja, när man hade sträckt ut honom och skulle gissla honom, sa Paulus till officeren som stod där. Får ni gissla en romersk medborgare som inte ens har blivit dömd? Några kapitel tidigare i apostlagärningarna, då var ju Silas och Paulus, de blev gisslade, de blev piskade, satt i fängelse. Där åberopar inte Paulus sitt romerska medborgarskap. Han kunde gjort det där också. Men jag tror, då var det liksom Guds ledning att Paulus skulle där i fängelset, och där vet ni att fångvaktaren blev frälst, kom till tro. Här nu så börjar Paulus en resa här, åberopar han sitt romerska medborgarskap Och som vi kommer att se framåt så innebär det att han kommer att komma och få vittna inför kungar. Han kanske kom till och med inför kejsaren så småningom. Och det hade sagt, Gud hade sagt det. Du ska få föra ut evangeliet till många olika människor. Och här var det då på början till att Paulus skulle få berätta för de makthavarna också. I alla fall, han sa att han berättade att han var, ja, han fick inte gissla en romers medborgare som inte ens blivit dömd. Så snart officeren hörde detta gick han till befälhavaren och berättade det och sa: vad tänker du göra? Den här mannen är romersk medborgare. Då gick befälhavaren och frågade honom: säg mig, är du verkligen romersk medborgare? Paulus svarade: ja. Befälhavaren sa: jag fick betala en stor summa pengar för detta medborgarskap. Paulus svarade: men jag är född med det. Det som skulle förhöra honom drog sig genast tillbaka. Också befälhavaren blev förskräckt då han fick veta att Paulus var romersk medborgare eftersom man hade låtit fängsla honom. Det där med romersk medborgare. Om någon ljög och sa att han var romersk medborgare, gjorde anspråk på det och det sen uppdagades att han inte var, då var det dödsstraff. Då var det liksom ingen diskussion, då var det dödsstraff. Så därför sa de inte det i onödan. Och den där befälhavaren, han hade lagt ner jättemycket pengar. Han tyckte liksom att det var en ära för honom och Paulus, han var född med det. Men befälhavaren, vad är det här för kar egentligen? Han pratar grekiska. Han pratar hebreiska. Han verkar lärd. Han var inte den där upprorsmakaren. Så, men hur skulle han ta sig ur det här nu då? Hur skulle han ge bäsa? Då är det som så att då fick de liksom ett intresse. Han upptäckte att det var en religiös konflikt det här. Befälhavaren blev förskräckt och fick veta att Paulus var romersk medborgare. Nästa dag ville han få klart besked om vad judarna anklagade Paulus för. Han lät därför ta av honom bojorna och befallde att överste prästerna och hela stora rådet skulle samlas. Sedan förde han ner Paulus och ställde honom inför dem. Och hur det går, det blir 23 kapitel, det får bli nästa gång. Och ni som inte är här så vanligt, ni får väl lyssna efteråt på hemsidan om ni ska ha den fortsättningen. Men på befälhavaren, hur lust han, ja, han liksom lämnade över till judarna. Det var liksom ett sätt att ta sig runt, va, och komma undan. Men det är väldigt intressant, tycker jag, med Paulus. Han hävdade att jag är romers medborgare. När han var där i våra nu var där de blev satt i fängelse, då hävdade han inte det. För det var inte liksom den, det var inte dags då, utan han följde Guds ledning. Jag tror att Paulus, han hade så pass kontakt med Gud så han liksom hade klart för sig hur han skulle göra. Och den möjligheten, den finns ju för oss också. Även om inte vi alla Paulus. Det är vi ju inte. Tänk vad han kunde. När han blev frälst, kom till tro på Jesus, då kunde han ju direkt. Då var det som om pusselbitar föll på plats. Han kunde med skriften. Han kunde ju Gamla testamentet. Han kunde det där som jag läste om Rut, det är klart. För Rut, vad var det med henne? Att hon kom rätt. Jo, hon var i släkttavlan till Jesus. Det var hon. Så det var där det var. Jesus, han bryr sig om alla människor. Varenda en. Paulus, han gick till hedningarna. Det tyckte inte judarna var bra. Då blir det väsen. Jesus, han har gett sitt liv för oss allesammans här. Får vi komma till honom? Papperskorgen av en skräp som vi inte vill ha i papperskorgen med. Ber om förlåtelse. Det går att få frid. Jag funnit en frälsare mäktig och god, en frälsare härlig och blid, försonad och renad igenom hans blod. Jag nu har förblivande frid, underbar frid, underbar fred, frid som mig världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag underbar, underbar frid. Det finns en frid att få. Jesus, han lovar inte, om jag tror på honom, att allt ska gå mänskligt sett bra. Det är många nu i världen som får sätta livet till för att de vill följa Jesus. De vill inte avsäga sig tron. Men det ger en fast grund att stå på inför hela evigheten. Och Jesus, han sa, gå ut i hela världen. Berätta för människor om mig. Och då får vi göra som Rut. Vi kommer att ta beslut. Jag ser, han älskar mig. Vi lägger oss vid Jesu fötter, tömmer oss, bestämmer oss. Jag vill lämna ifrån mig som det som skiljer mig från Gud. Och så lyssnar vi till honom och gör det han säger till oss. Vi ska ha en stund tillsammans där vi ska dela Herrens nattvard. Vi ska dricka, det är inte vin, det är inte alkohol, det är druvsaft, alkoholfritt. Vi delar hans blod. Vi bryter brödet. Vi äter brödet. Vi delar gemenskapen med hans kropp. För Jesus har sagt det. De som vill följa mig, om du tror på mig, vill ha gemenskap med mig, då är det här en förmån. Vi får dela hans kropp. Vi får dricka hans blod. Så vi inbjuder var och en som vill tro på Jesus Kristus som sin Herre och frälsare och ta del av och dela vinet, brödet. I Jesu namn. Amen.